En byggnad som innehöll nödhjälp till Ukraina brann ner i London i april. 4 män åtalades för det här. Och lite senare bröt en annan stor eldsvåda ut på en vapenfabrik. Det här var utanför Berlin. Och så sent som i juni greps en person som misstänktes för att ha planerat en attack på en buss i Prag i Tjeckien. Och det finns många fler liknande exempel på sabotage och attentat i Europa det senaste året. Gemensamt för alla de här fallen är att misstankarna riktas mot Ryssland. Ryssland som förstås gärna vill skada och destabilisera Europa. Och ryssarna saknar inte metoder. De senaste veckorna har experter och myndigheter varnat allt mer för att Ryssland nu rekryterar människor på nätet och på sociala medier för att utföra sabotage av den här sorten och för att genomföra attacker mot Europa. Hanna Smith, är det här en ny strategi som ryssarna kör med, att kontakta folk på nätet för att komma åt västvärlden?
Jag skulle faktiskt säga att det här är inte så hemskt ny grej. Det är bara det att vi har liksom vaknat nu på den här när saker och grejer har börjat att liksom hända.
Mm. Så medan Ryssland fortsätter sitt olagliga anfallskrig mot Ukraina så fortsätter man också angripa Europa samtidigt. Och metoderna, det blir bara fler. Men hur går det till när Ryssland använder nätet för att rekrytera folk till olika attacker och sabotage långt utanför Rysslands gränser? Det tar vi upp i nyhetspodden idag. Jag heter Ville Hupa och med mig är alltså Hanna Smith, expert på Ryssland. Välkommen.
Tack.
En första fråga. Hur lyckad är en sån här strategi? Att man kontaktar människor långt utanför Ryssland på nätet. Finns det tecken på att sabotage som genomförs på det här sättet, att det ska bli fler?
Det finns lite en tecken att den kanske har lyckats på ett sätt. Men sen har vi också flera exempel som vi vet att den har inte lyckats så väl. Så att det är väldigt svårt att säga att den är helt lyckad. Men det är klart och tydligt att när grejer börjar att hända, folk kanske blir aktiverad. Så på ett sätt så har det varit också lite lyckad.
I vilket fall som helst så sker det här redan. Hanna, jag tänkte att vi tar en liten tankelek här nu. Alltså jag själv är en ganska laglydig och vanlig medborgare skulle jag säga. Men låt oss föreställa oss att ryssarna av någon orsak skulle kontakta mig och vill att jag drar igång någon kampanj för att kanske piska upp proryska stämningar eller sprida lögner om Ukraina-kriget här i Finland eller något liknande. Det här försöket skulle vara dömt att misslyckas, vill jag bara ha sagt. Men för exemplets skull och för att förstå det här, om jag skulle bli kontaktad, vad borde liksom ske för att jag skulle vara intressant för ryska aktörer för någonting sånt här?
Först och främst så måste jag säga att du är redan en intressant för dem därför att du är en journalist. Så att alla journalister faktiskt är rätt så intressanta för, inte bara för Ryssland, men alla de länderna som faktiskt vill skada på något sätt demokratiska länderna. Så det är den första grejen. Den andra är att jag känner inte dig så väl. Så att jag skulle kunna säga att aha, det där är någon grej som till exempel särskilt Ryssland skulle vara intresserad. Men det är det som de gör först. Lite kartlägger att vad man tycker och tänker. Vad tycker du om kärnkraft?
Jag skulle säga att jag som journalist inte har ställning till frågan, men jag följer med utvecklingen och diskussionen kring kärnkraft väldigt aktivt.
Såklart så måste du svara på det där, men kanske när det är på terrassen med vänner och sådär, så kommer det ut någonting att låt oss säga att du har lite sagt att du är inte säker om den är lite sådär trygg. Du fattar varför vi måste ha den, men du vet inte om det är trygg.
Okay.
Och på något sätt så ryssarna får veta det här. Så då när de vet att okej, som en journalist så försöker du vara balanserad, men samtidigt personligen så har du en viss åsikt. Så de börjar möjligen och liksom knyta dig till den där sidan och kanske så att du får mer information om i sociala medier om det är hur farligt möjligen en kärnkraftenergi eller någonting skulle vara. Så att försöker först och främst stärka den känslan, även fast du hade sagt att jag inte är helt säker på det. Men kanske, jag har tänkt ganska mycket på det där. Så de försöker att putta dig mot det där, att du skulle börja vara mot kärnkraft. Och sen när de kanske lyckas att styrka lite grann den där sidan, så råkar det hända att i någonstans så börjar du kanske säga att nej, men vi borde kanske titta på den här frågan i alla möjliga sidorna och också de här grejerna, varför den är farliga. Och då är vi där. Så att på det där sättet så händer det, men den är långsiktigt. Den är aldrig så att man väntar sig att nästa dag någonting händer. Det här skulle vara så att kanske nästa år eller någonting.
Om vi fortsätter då lite med samma tankeexperiment. Sen när jag blir kontaktad efter att de har försökt påverka mina åsikter, så hur går det sen till? Får jag ett meddelande på Facebook eller något annat av mina somekonton? Och vad finns det i ett sånt meddelande? Vad händer?
Okej, okay, alltså att där, det där exempel när det gäller dig, så skulle det vara mer på det sättet att odirekt, inte kontakta. Det är en annan sak, det är lite sån här kalla krigets grej. Såklart så skulle det kunna vara att man försöker först och främst, innan någonting händer, och bara liksom bjuda på kaffe eller någonting och lära känna någon. Så hände det just precis i kalla krigets tid, och fortfarande ibland så händer det såna här. Men det är en annan sak än att den här informationssfären, om man försöker och få någon att sprida lite information. Så då är det någonting, om man kontaktar personligen så vill de ha då möjligen information hur till exempel YLE fungerar. Eller någonting sånt. Så att det är olika sorts information som man är intresserad av olika personer.
Jag vill gärna tala ännu mer om det här, och det som jag försöker alltså förstå här är hur Ryssland gör när de väljer ut personer som de kontaktar för att då genomföra sabotage eller attentat. Man gör det knappast helt på måfå, alltså ryssarna är smartare än så. Och de flesta personer, inklusive mig, skulle ju aldrig ställa upp på någonting sånt här. Man skulle kanske kontakta myndigheter och polisen, men hur väljer ryssarna ut de individer i, låt oss säga, ett europeiskt land som man sen kontaktar i hopp om att rekrytera den för sina lömska operationer?
Okej, okay. Alltså här måste vi nu komma ihåg att när man vill att någon möjligen skulle göra en sabotage eller terrordåd eller någonting, att man kontaktar någon direkt. Så att den är sådana här odirekta grejer. Just det där att man kanske hoppas, när det gäller journalister, att man hoppas att de börjar och göra program över på ett visst sätt som gynnar deras historia eller det som Ryssland vill ha ut till världen. Den är en grej. Sen är det en annan grej är att om man är en person som har någon viss intressant information, som hur teleoperator fungerar eller hur YLE funkar eller vad någon ministerier planerar, någon politik och sådär. Det är en andra grejen. Och sen den tredje är just det där att hur man kanske aktiverar människorna att göra terrordåd eller sabotage. Och det där är väldigt, väldigt mycket att göra med social media då. Mm. Och där liksom, inte direkt, men att man verkligen liksom hjälper till att folk börjar tro på det saken att nu är det rätt att göra en sabotage eller ett måste att göra ett terrordåd.
När jag lyssnar på det så får jag intrycket av att man alltså jobbar som så att man försöker påverka, manipulera människor utan att de själva inser att de blir påverkade och manipulerade. Skulle du säga att det här är en bra tolkning?
Visst. Det där är just precis att när det gäller just den här sabotage eller terrordåd, så då är det verkligen så att man försöker att göra det på det sättet att människorna tror dem själva att det är ett måste att göra eller så ska man agera.
Så det som händer är alltså att ryska underrättelsetjänsten eller andra ryska krafter söker potentiella rekryter i Europa som kunde vara beredda på att begå ett brott för att driva ryska intressen. Allt från att då såga mobilmaster eller anlägga bränder eller något annat. Jag funderar bara på varför använder man en sån här metod? För att det känns ju ganska invecklat och framförallt också riskabelt.
Eller jag skulle säga att den är mindre riskabelt.
På vilket sätt?
På grund av just det där att den är inte knuten direkt till ryska staten. Så att när man gör den på det där sättet att man kontaktar någon i social medier eller man använder någon sån till exempel en affärsmän eller någon som låtsas att vara en affärsman som man kontaktar någon för att ge pengar och så vidare. Så då verkar det verkligen så att det är inte nödvändigtvis staten bakom det alls. Det är väldigt, väldigt svårt faktiskt att knyta det här. Vi får veta om sådana saker liksom flera år efter någonting har hänt, när mer och mer fakta börjar att komma ut eller någon har faktiskt utredd grejer och forskat grejer och så vidare. Men just då när det håller på att hända, så det är väldigt svårt att knyta den till någon stat särskilt. Och därför den här är faktiskt en väldigt bra mekanism.
Jag förstår ju, alltså det är ett sätt att dölja sina spår. Om det nu är så att vi i fortsättningen kommer att ha allt fler i princip helt okända och nyrekryterade personer som kan bli då attentatsmän för Rysslands räkning, så hur ska man skydda sig mot sånt i ett fritt samhälle?
Det är väldigt viktigt att vi lär oss känna de här olika tron och vad är världsbilden, för att kunna hitta just den här liksom direkt argumentation kanske, eller ta hänsyn till, okej, vi förstår att ni tänker att vaccinering är farligt, men nu ska vi prata om det här lite mer liksom. Varför tror ni på det? Vad har ni för bevis? Liksom verkligen ha en konversation med dem och inte bara säga att nej, ni har inte rätt, ni är helt koko-människor och that's it. Så att jag tycker att man borde mycket mer ta tid för att diskutera de här sakerna och höra faktiskt varför folk är så oroliga eller vad de tror på. Därför att just nu så verkar det så att kanske de människorna känner att deras egen stat och de som är deras grannar så vill inte lyssna på dem, men att kanske en främmande land är färdigt att göra det. Mm. Och det där är lite inte så som det ska vara.
Vi har alltså lärt oss att Ryssland har en massa olika metoder de då använder för att skada sina fiender. Men den här metoden då, där man kontaktar människor via nätet, försöker manipulera den via sociala medier. Är det någonting som vi bara sett början på nu? Tror du att det här kommer att bli ännu vanligare i fortsättningen?
Men jag tror faktiskt att här är sån här lite oroväckande utveckling. Därför att det är så hemskt mycket som man kan nu för tiden göra med teknologin. Så att den kommer troligen att utveckla. Man kanske kan använda till och med så att det finns inte människorna, men det är en maskin som håller på att aktivera folket och så vidare. Det blir ännu svårare att skilja vad är det som är rätt och som är fel. Eller vad är fakta så att säga och så vidare. Så att jag tror att den här utmaningen, vi har bara liksom sett början på det.
Tack så mycket, Hanna Smith, för den här analysen.
Tack.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Ville Hupa. Producent Ami Lassila och ljudtekniker idag är Staffan Sundqvist. Och Nyhetspodden hittar du förstås som alltid på Arenan, där du också kan favoritmarkera oss, så missar du inte ett enda avsnitt. Vi hörs igen.